Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och idag så ska vi fortsätta att läsa Filipperbrevet. Jag har läst och talat om Filipperbrevet i några program nu. Och om du inte har hört de tidigare programmen så kan du gå in på maranata.se och leta dig fram i ljudarkivet till de senaste programmen som heter Ska vi läsa Filipperbrevet? Eller så kan du hitta dem i Maranatas podcast i din podcast-app, alltså med tema Ska vi läsa Filipperbrevet? Men hur som helst, vi har kommit till första kapitlets 19:e vers och hittills har vi sett hur aposteln Paulus hälsar Filipperna, han ber för dem och så har han förklarat att han varken är bekymrad för att han sitter i fängelse eller för att det också går omkring predikanter i romarriket som misskrediterar honom när de predikar. Men det finns ännu fler saker som aposteln inte bekymrar sig för och de ska vi se på idag. Välkommen att följa med idag när vi tar oss an den här texten vers för vers och idag så ska vi läsa vers 19-25 i det första kapitlet. Vi börjar med att läsa hela texten som vi ska se på idag och anledningen att jag läser hela texten både i början och slutet av programmet är inte bara för att jag tycker att det är bra att fylla ut programmet på det sättet, men jag tycker det är viktigt att texten läses i sin kontext, därför att aposteln han skrev inte bara en massa enskilda verser utan han skrev faktiskt inte verser överhuvudtaget, han skrev hela brev. Men för att analysera texten så måste vi läsa den i korta bitar och reflektera över varje påstående. Men den andra anledningen är för dig som lyssnar att du kan få höra texten så som den står, bilda dig dina egna tankar och sen i slutet av programmet när jag läser den här texten igen så kan du se om saker och ting har blivit klarare, om det jag har förklarat har hjälpt dig på något sätt. Men nu läser vi alltså Filipperbrevets första kapitel, vers 19-25 ska vi tala om. Och för att få med sammanhanget så tar jag med vers 18 också som vi talade om förra gången. Och Paulus har ju då alltså just sagt att en del folk predikar i ett försök på att skada honom. Men så säger han så här, vers 18. Än sen, Kristus blir i alla fall predikad, för syns skull eller uppriktigt, och det glädjer mig över och jag tänker fortsätta glädja mig. För jag vet att allt detta kommer att leda till min frälsning genom er förbön och Jesu Kristi andes hjälp. Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp vare sig jag lever eller dör. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt, ja då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Det är jag övertygad om och jag vet att jag ska få leva och vara kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Okej, det var texten. Vers 18-25 läste jag här. Men vers 19 ska vi börja med. Och vers 19 den sa så här. För jag vet att allt detta kommer att leda till min frälsning genom er förbön och Jesu Kristi andes hjälp. Och det Paulus säger här kommer leda till hans frälsning. Det är alltså alla de här svårigheterna som han går igenom. Det här att han sitter i fängelse, att han upplever motstånd, alla situationer som han har varit igenom, de kommer leda till hans frälsning. Så han är helt enkelt inte bekymrad för dem. Dels för att evangelium oavsett sprids runt omkring, men också just för det här att det kommer leda till hans frälsning. Och vad menar han när han säger frälsning? För frälsning det är ett sånt där superkristet ord som nästan inte används av resten av samhället. Man vet nog vad det betyder ungefär men det är nog framförallt kristna som använder det. Frälsning heter på grekiska soteria och det är det vanliga ordet i Bibeln för frälsning. Det används genom hela Nya Testamentet. Men det har ett lite vidare, det har en vidare betydelse än bara frälsning från synd och död. Som vi kanske hade förklarat begreppet om någon sa, vad är frälsning för någonting? Ja, det handlar om att bli räddad från synden, bli räddad från den kommande döden och så vidare. För det betyder också, det betyder räddning, det är ju frälsning bara med ett lite enklare ord, kanske vanligare ord. Det betyder hälsa, alltså att ha hälsa, inte att hälsa på någon, men att ha hälsan, att vara vid god hälsa och liknande. Och tanken i det här ordet är att man kommer bort ifrån en hotande omständighet och istället flyttas över till en trygg plats. Och jag tror att det antagligen är i den betydelsen som Paulus använder det här ordet här. Alltså att han säger det här kommer leda till min frälsning. Han har tro på att han ska komma sig ur sin svåra situation där han sitter i fängelse. Han ska genom allt det här så ska han bli frälst. Han är ju frälst genom Jesu försoningsstöd, så det är inte själens frälsning han tänker på, utan ja, att han ska komma ur den här situationen. Och anledningen att han har tro på just det här, det är då att Filippernas förböner och Jesu Kristi ande ska hjälpa honom. Han tror helt och fullt på bönens kraft och han tror på andens kraft, och han är överlämnad åt de här krafterna, om vi säger så. Och han har full tro till att det kommer lösa situationen för honom. Och jag kan ju säga det att ofta använder Bibeln olika namn på anden. Han kallas för Guds ande, han kallas för den heliga ande och ibland så kallas han för Kristi ande. Och de olika namnen betyder inte att det är olika personer utan en och samma person. Och i den här texten då så står det Jesu ande, Jesu Kristi andes hjälp. Och Jesu ande, det är Guds ande, det är den heliga ande, det är anden. Det kan verka förvirrande, men Bibeln gör alltså ingen distinktion mellan de här beskrivningarna av den heliga ande. Så Paulus, argumentet här att han tänker sig att förbönerna som församlingen i Filippi sänder upp till Gud och andens hjälp ska rädda honom ur hans nuvarande situation. Och så säger han någonting som är väldigt viktigt i vers 20. Det står så här: det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp, vare sig jag lever eller dör. Och någonting som man ser gång på gång i Paulus brev, det är att han talar om sin längtan, sin glädje, sin önskan och sin vilja. Det kommer vi se flera gånger bara här i Filipperbrevet. Alltså vad han längtar efter. Och för en gammal man, inte jättegammal men en äldre man då som satt i fängelse, så kanske man kunde tänka sig att han längtar efter frihet. Men det är inte det han säger. Han säger att han tror att han kommer bli fri, men det är inte hans längtan och hans hopp. Man kan tänka sig att han önskar sig ro och fred och en familj och fler vänner. Men det är inte det han nämner i alla fall. Han önskar sig inte personlig framgång. Och han önskar sig inte ens livet i behåll, som vi kommer se senare i den här texten. Utan hans längtan är att han inte ska skämmas för det han gör. Alltså att han inte ska ge efter för frestelsen att göra någonting som han måste skämmas för inför Gud. Eller som för skam över Gud. Istället så önskar han att Kristus ska bli förhärligad i hans kropp. Och det här är viktigt. Jag tror inte vi förstår riktigt hur viktigt det är. Alltså det är väldigt, väldigt viktigt. För Gud önskar att vi ska förhärliga honom. Alltså att han ska äras genom oss. Det är det vi är skapade för. Utan undantag, alla människor är skapade för att ära honom. Och det finns väldigt många verser som talar om det här. Men låt mig bara ta två exempel. Och båda exemplen är från första Korinthierbrevet. Det första är kapitel 6 och vers 20. Där det står, ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Och sen i kapitel 10, vers 31 så står det, alltså om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Så vi ärar Gud genom vår kropp, vi ärar Gud genom allt vi gör, säger han i kapitel 6, kapitel 10. Om du frågar dig då, vad är du skapad för? Så är svaret, för att ära vår Gud, priset vare Gud. Men det är inte hela svaret. För frågan, följdfrågan blir ju naturligtvis, hur blir Gud ärad? Blir Gud ärad av att vi gör rätta saker? Och svaret på det är nog, ja, alltså blir Gud ärad av att vi följer hans bud? Nej, inte riktigt. Blir Gud ärad av att vi sjunger lovsånger till honom? Ja, på sätt och vis. Men en papegoja kan sjunga lovsånger. Eller vi kan sätta på en radio som spelar lovsånger. Blir Gud ärad av radion? Och en hund kan följa budord om du tränar dem. Det är inte vad Gud är efter. Missförstå mig inte, det är bra saker. Men det är inte det Gud önskar. Eller det är inte det sättet som Gud blir ärad på. Gud blir ärad när vi glädjer oss i honom. Alltså när vi längtar efter att göra hans vilja. När vi gläds i honom. Och det är precis det Paulus säger i den här versen. Där han säger, det är min längtan och mitt hopp att Kristus ska bli frimodigt förhärligad i min kropp. Det är hoppet, det är längtan. Och vet du vad? Det är en förvandlad vilja. I Galaterbrevets första kapitel så säger Paulus att i sitt tidigare liv så hade han en vilja. Det handlar om att försvara den judiska tron med alla till budstående medel, att kämpa med iver för förfädernas traditioner och att förfölja Guds församling. Det var hans vilja, hans längtan. Och jag vet inte vad din längtan är, ditt hopp, ditt begär. Men jag ber till Gud om att vår längtan ska vara precis det här. Att Gud ska bli förhärligad genom oss. Och så kanske vi frågar oss, ja men hur långt är Paulus villig att gå för att Gud ska förhärligas i honom och hans kropp? Och svaret på det får vi ganska direkt, för han säger, vare sig jag lever eller dör. Och det betyder att Paulus ville att om Gud blev ärad mer genom hans död än genom hans liv, så ville han dö. Du kanske frågar, men hur kan Gud förhärligas genom någons död? Men för att svara på det så behöver vi bara se på det Jesus har gjort, på hans död på korset, som verkligen förhärligade Gud på ett sätt som ingen förr eller senare någonsin har gjort. Och just det här med frågan om liv och död, det ska nu Paulus komma in på i resten av den här texten som vi ska läsa idag. Och det är väldigt intressant läsning som är viktig både för oss för att applicera på vårt liv men också för att förstå vad den kristna tron handlar om. Och vi läser vidare här i vers 21 där det står, för mig är livet Kristus och döden en vinst. Det är en kort och välkänd vers. Men vad betyder det? Vad betyder det här att för mig är livet Kristus och döden är vinst? Jag tror att den första delen, för mig är livet Kristus, jag tror att det betyder att Paulus identitet var så tätt knuten till Jesus att det var alltomfattande. Alltså, vi kan ju vara intresserade av otroligt många olika saker. Vi kan tycka att olika saker är intressant och ibland så mycket att det faktiskt blir själva livet. Man kan säga att man är, oj, liv för mig det är fotboll, eller liv för mig det är min familj, eller liv för mig det är att vara ute och resa, eller som när man är förälskad. Man kan gå hela dagen och verka som en normalt fungerande människa av alla runt omkring sig. Man gör allting som förväntas av en och ingen märker någonting ovanligt, men på insidan så fungerar en enda tanke. Hur ska jag komma närmare den jag älskar? Hur ska jag få tid tillsammans med den personen? Hur ska jag bete mig för att visa min kärlek? För att vår kärlek ska växa och så vidare. Det är en tanke som verkligen påverkar allt. Man sätter sig på en speciell plats vid matbordet med tanke på det här. Man kollar telefonen med det som mål. Man räknar ut hur många minuter man har ledigt till lunchrasten. Vad det nu handlar om. Allt för att man älskar. För att kunna vara nära den man älskar. Helst utan att man verkar desperat och fullkomligt galen naturligtvis. Men ändå. Och så kanske, ja, det kanske bara är jag som har haft det så. Men ja, jag tror att du också har varit där, tonåring och förälskad, när hjärnan bara kan syssla med en enda sak. och har svårt för att tänka på någonting annat. Det är själva livet, det är det livet handlar om. Och hur som helst, för aposteln Paulus i den här situationen så var det en enda sak som var alltomfattande i livet. Som betydde allt för honom, som förändrade precis allt, hur han tänkte, vad han gjorde och så vidare. Och det var Kristus. Kristus för honom var inte en hobby, någonting han gjorde när han kom hem på eftermiddagen eller som han avskilde onsdag kväll och söndag förmiddag till. Kristus var inte ett intresse. Det var inte så liksom, ja men jag tycker om att läsa religion och har gått religionsstudier och därför tycker jag det här är spännande. Han var heller inte bara en viktig del, alltså, ja men det här är verkligen någonting som jag behöver i mitt liv. Jesus var inte en hjälpare för honom bara när det var svårt, att jo men när jag har det svårt i livet då går jag till Jesus. Han var inte bara det viktigaste ens en gång, liksom, ja men Jesus är det största i mitt liv. Han var själva livet. För mig är livet Kristus. Kristus var allt för honom. Det betydde allting i hur han agerade i varje given situation. Inte så att jag tror att han gick runt och tänkte på det hela tiden. Men det handlar om livets inriktning. Ingenting i hans liv kunde förklaras om man inte såg det här, jag älskar Jesus. Men och så säger han då att döden var en vinning. Och vad menar han med det? Döden, en vinning. Vad då en vinning? Eller hur då en vinning? Jag tror att tanken är att eftersom det var så viktigt för honom att kunna ära Gud, så tänkte Paulus att för sin egen skull så kunde han ha ärat Gud ännu mer om han kunde få lämna kroppen och få gå till Herren. Hans död kunde ha varit Gud till ära, så att säga. Livet var inte så viktigt att han skulle hålla fast vid det till varje pris. Men han var inte helt säker på om så var fallet, alltså om att döden var en större vinst än att leva vidare. För tänk om det var Gud till ära mer om han levde. Och därför så fortsätter han och säger i vers 22, men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. Alltså om han levde vidare så kunde ju det också vara Gud till ära. Och då blev det svårt att välja för aposteln. En del människor har svårt att välja mellan liv och död därför att deras liv känns så meningslösa. Det känner du säkert till, kanske har i nära relation, kanske du själv har känt det så. Att livet är så meningslöst att det är svårt att välja det. En del, för en del så känns döden som ett frestande alternativ till ett meningslöst liv. Men det är inte det Paulus talar om här. Han har inte någon dödslängtan på det sättet. Därför att han såg livet som väldigt meningsfullt. Han säger att mitt liv här i kroppen, det bär frukt. Men han såg också döden som högst meningsfull. Den var inte meningslös. Och det var inte för att det var meningslös som han längtade efter det som låg bortom döden. För han såg att båda sakerna ärar Gud. Och så fortsätter han och säger, jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Och här kommer ett påstående som är intressant, alltså rent teologiskt och eskatologiskt, när vi lär oss om de yttersta tingen och vad som sker när vi dör. För Paulus använder i den här versen en synonym till att dö, och synonymen är att bryta upp och vara hos Kristus. Han såg alltså inte döden som en ändstation, det kan vi konstatera med en gång. Det var inte en nedbrytning, utan det var ett uppbrott. Han skulle lämna jorden, och antagligen så menar han också att han ska lämna kroppen. För i Andra Korinthierbrevet 5 och vers 8 så säger han så här: men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Och här säger han då flytta bort från kroppen. Men det är samma tanke som i Filipperbrevet där han säger bryta upp och vara hos Kristus. Han ska bort från kroppen och han ska hem till Jesus. Och det här är viktigt därför att det ger oss en inblick i vad som sker när vi dör. Alltså vad som sker med dem som hör Jesus till när vi dör. Det finns en tanke som bygger på att när vi dör så hamnar vi i ett slags medvetslöst tillstånd och vilar utan medvetande till uppståndelsens morgon. Och den tanken den hämtas från bibelord som talar om de som har avsomnat och man säger att man går in i vilan och så vidare. Och då tänker man sig att själen är inte någonting utan kroppen, utan själen behöver kroppen för att fungera. Och det ligger någonting i den tanken, absolut, det gör det. Och jag vill inte säga att det är en villolära, för jag tror helt enkelt att det är inte så pass viktigt, det är inte frälsningsavgörande de här frågorna. Men för mig så verkar det som att Paulus säger i Filipperbrevet och i Andra Korinthierbrevet är att uppbrottet från kroppen betyder gemenskap med Jesus. Han använder begreppen hemma hos Herren och vara hos Kristus. Och man kan naturligtvis säga att ja, de kan ju vara omedvetna hos Herren. De kan ju sova hos Herren och sova hos Kristus. Men om man säger det, då är det svårt att se varför Paulus säger att det vore så mycket bättre det här än att vara i livet. Alltså att han längtar efter att få bryta upp och att han hellre vill flytta bort från kroppen. Allt det verkar peka på att han ser fram emot att få umgås med Jesus, få vara där han är och få se honom i himmelen direkt när han dör. Och innan Jesus kommer tillbaka för att väcka upp de döda ur gravarna. Och på det sättet tolkar jag det här bibelordet. Och det finns säkert många som har andra teorier och andra tankar. Om du som lyssnar har andra teorier och tankar så får du gärna berätta det. Skriv in till Maranata, skriv till mig och berätta om hur du tolkar det här bibelstället. Men en sak till vill jag gärna säga innan vi läser de sista två verserna idag. Och det är det här att Paulus säger både i Filipperbrevet och i Andra Korinthierbrevet att hans längtan är att få möta Jesus. Och i Första Thessalonikerbrevet 4 där han talar om att vi ska ryckas upp på skyarna Herren till mötes, så säger han också: och så ska vi för evigt vara hos Herren. Det är liksom avslutningen på det resonemanget. Och så låt mig fråga dig och mig så här: hur föreställer du dig evigheten? Alltså himmelen. Hur föreställer du dig den nya skapelsen? Vad du än vill kalla det för någonting. Hur föreställer du dig livet efter döden? Alltså, vad ska du göra? Ska du rida på hästar? Ska du möta din döda farmor? Ska du gå runt och beundra gatorna av rent guld? Ska du äta de bästa frukterna som tänkas kan? Kanske du ska sjunga och spela harpa och massa sådana saker. Du har säkert gjort dig några tankar som kristen om vad du vill göra i himlen. Och det är bra. Det är fint. Det blir helt fantastiskt. Och jag tror att vi ska göra det här som jag har nämnt, och vi ska garanterat göra mycket mer än det också, så vad inte ett öga har sett, vad ingen tanke har tänkt, har Gud berätt för de som älskar honom, säger Bibeln. Men när Paulus talar om livet efter döden så är det en enda sak han fokuserar på, och det är att han ska få möta Jesus. Och jag tror att anledningen till det är tvådelad. För det första så älskar Paulus Jesus mer än någonting annat. Allt annat är ingenting, och det kommer vi se senare i Filipperbrevet också, mot Jesus. Det är passionen, det är målet, det är motivationen i livet att få möta honom, att få stå inför honom. Och det är den ena sidan. Och dels så är det bara Jesus som gör evigheten möjlig att leva. Och vad menar jag med det? Ja, du kanske har hört det här argumentet som ateister ibland kan komma med, att oavsett vad man älskar att göra, så efter en evighet så kommer man garanterat vara uttråkad av det. Jag älskar att läsa. Ja, men om en miljon år så har jag läst allting som finns. Ja, jag älskar att resa runt i världen. Ja, om 2 miljoner år så har jag varit överallt otroligt många gånger och har blivit uttråkad av det. Alla hav har en botten. Alla berg har en topp. Och när man har nått alla bottnar och alla toppar, ja, då har man ingenting kvar. Så då blir det meningslöst. Men så är det inte med Gud. Därför att hans godhet har ingen botten. Hans kärlek har ingen topp. Hans väsen har ingen ände. Och jag tror att det är därför som vi kan se fram emot med förtrolighet mot en evighet tillsammans med Jesus. Det är målet, och det är anledningen att vi kan säga vi ser fram emot att vara hos Kristus. Både om vi dör innan Jesus kommer tillbaka, går vi för att vara hos honom till den dagen då själarna ska uppstå igen. Eller om vi lever kvar till Jesus kommer tillbaka, då ska vi ryckas upp på skyarna, Herren till mötes, och så ska vi för alltid vara hos Herren. Men nu är det inte så mycket kvar av det här programmet och vi har två verser igen. Men jag tror att det är bra om vi får med oss Paulus avslutning i det här resonemanget. För frågan är ju fortfarande, längtar han nu efter döden eller vill han vara kvar i livet? Vad kommer han fram till? Och svaret kommer i vers 24 och 25 där det står: men för er skull är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag ska få leva och vara kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Det här är han övertygad om, det här vet han. Paulus, han såg på sig själv och sa att han hade en tjänst för församlingen och det är den han lever för. Det gör livet meningsfullt. Och det är därför som han inte går runt med någon dödsönskan eller dödslängtan. Och det tror jag inte att vi ska göra heller. Vi ska se framåt med glädje och tillförsikt mot kommande dagar, oavsett om det är liv eller död, om det är fångenskap eller frihet, om det är medgång eller motgång som möter oss. Och det var det jag hade att dela med dig som lyssnar idag. Och nu ska vi avsluta med att läsa den här texten en gång till. Och så får vi se om vi har lärt oss någonting nytt. Om vi har fått några nya tankar idag. Vi läser från vers 18 till 25. Än sen, Kristus blir i alla fall predikad. För syns skull eller uppriktigt. Och det glädjer jag mig över. Och jag tänker fortsätta glädja mig. För jag vet att allt detta kommer att leda till min frälsning genom er förbön och Jesu Kristi andes hjälp. Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp, vare sig jag lever eller dör. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt, ja, då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Det är jag övertygad om och jag vet att jag ska få leva och vara kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Amen. Jag hade tänkt att vi skulle lyssna på sången "För mig är livet Kristus, döden vinst" som jag hämtade ifrån det här, den här texten som vi har läst idag. Men jag hittade den inte i vårt musikarkiv och istället så ska vi lyssna på en väckelsesång. "Jag lever i Halleluja land", en inspelning från 60-talet tror jag det är. Men jag ska nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Programmen har också sänds i närradio. Och du kan kontakta Maranata via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande. Jag lever i Halleluja.